En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Välkomna till det gula rummet på Strawberry Arena där vi ska prata upp den otroligt viktiga matchen som det svenska landslaget står inför imorgon. Vi har varit på presskonferens med Graham Potter och Victor Nilsson Lindelöf. Simon, det är tryckstämning.
Det är det, det får man säga att det är. Jag pratade med Antonio Lange och försökte få honom att jämföra med någon tidigare match i hans karriär som har samma karaktär av finalmatch. Alla matcher är lika viktiga, sa han. Ja, fast det här är ändå lite speciellt. Finns det någon... Alla matcher är lika viktiga. Så nu vet vi att Elanga i alla fall kommer gå ut och spela som att det vore Wolves gång om 4 ungefär.
Ja, det finns för- och nackdelar med det såklart. Men ja, Elanga har ju rätt och slett fel. Det är ju bara att konstatera. Alla matcher är sannoliken inte lika viktiga och ingen match är väl så viktig som denna. Jag tror nog att jag vill hävda att det här är den viktigaste kvalmatch jag har upplevt för ett svenskt landslag. Möjligen då med reservation för den som också spelades mot Polen i Shortsov. Och då tänker jag inte på 2022 utan 1989. Det är nästan exakt lika länge sedan som det var sedan du föddes.
Så är det.
Det måste
så
vara nästan på dagen alltså.
Fy fan vad obehagligt.
Ja. Under hela din livstid plus minus en vecka. Nej, inte ens det. Under hela din livstid har du aldrig spelat en lika viktig kvalmatch som denna. Det är mitt svar till Antonio Elanga och alla andra där ute.
Cirkeln.
Ja, cirkeln.
Cirkeln, sluten.
Hur sluts den?
Alltså, det är ju att de tar sig till VM då. Då känner jag mig...
Och att Linn föds igen.
Ja.
Eller dör.
En gång till.
På nytt
född. Men Potter poängterade ju att nu är det upp till spelarna. Alltså han kommer inte lösa några hälsningar ifrån familjerna igen som de så mycket uppskattade inför Ukraina-matchen. Utan det var väl lite passa över ansvaret till de 11 som ska göra det där ute.
Ja, och det var också rimligt någonstans att det de pratar om är att nu har vi en struktur. Och det är lättare att spela fotboll med en struktur. Vilket inte är så jätteöverraskande för oss som ändå följer med i den här branschen. De har fått sin struktur och så ska det funka. Då ska resten upp till spelarna att inom en struktur verka. Och det är de senaste åren när man inte har haft så mycket till struktur. Det har varit väldigt mycket frihet. Väldigt, väldigt mycket upp till att spelarna ska lösa saker och sådär. Så är det inte nu. För de går inte match. Då är allt förjobbet gjort. Då är det dags för dem att ta sista steget. Det kan inte Potter göra åt dem.
99,9% att Kristoffer Nordfeldt står i målet imorgon med, sa Graham Potter.
Det gör han väl, men vet du vad? Jag är inte helt säker på att han gör det hela kvällen lång. För om vi hamnar i ett läge där det blir straffsparksavgörande så är det ju bara att konstatera att en, vad är han, 35-årig Kristoffer Nordfeldt med en 36-årig Kristoffer Nordfeldt med en lång karriär bakom sig har ju väldigt svag statistik på straffar. Han har räddat typ 12% av alla straffar han ställts inför under hela karriären. Och det är direkt svagt sett till statistiskt utfall. Grabara däremot i Polen som ju har någon typ av så här psykotisk Emmy Martinez självbild. Han har ju dubbelt så bra snitt. Han har räddat nästan en fjärdedel av alla straffar. Han ligger på 24-25% någonting. Och det är ju bra. Det är ju klart bättre än medel. Och hade jag varit Graham Potter och jag stod inför ett straffsparksavgörande, då hade jag nog inte accepterat så dåliga odds. För absolut, det finns inga garantier, du kan aldrig veta. Men min käpphäst är ju det här med att gå en match till straffar. Det är ganska oviktigt i jämförelse ifall skytt nummer 4 är stabil i relation till skytt nummer 2. Det absolut viktigaste är ju målvakten och det blir ofta förbisett. Och ifall gapet är så stort mellan han som brukar rädda straffar och han som nästan aldrig gör det, att då bör du nog ta och agera. Så Noel Törnqvist in i buren ifall det vankar straffar, det utesluter jag inte. Det skulle jag nästan rekommendera. Och jag vet inte om det är den där sista tiondels procenten som då Potter refererar till, Men ja, ett sånt scenario ser inte alls som uteslutet.
Och då är följdfrågan, vad har Noel Törnqvist för stats på straffar?
Berättigad fråga. Han är lång.
Han är lång.
Det tycker jag räcker.
Han har hatt och är lång.
Ja. Ja, nej, men, och, om du svarar på nästa fråga ska jag kolla vad Noel Törnqvist har för stats.
Då har vi två förändringar i truppen sen vi var i Spanien och de mötte Ukraina. Isakien såg vi ju. Det såg ju inte bra ut alls när han satt sig ner och fick ena låret hårt lindat. Och sen har vi då Erik Schmidt som nästan var kvar en hel...
Så nära.
Så nära en hel samling som har lämnat också.
Ja, och det är fascinerande. Man kan nästan göra sig rolig över det. Men om man såg Erik Schmidt i ögonen när vi pratade om de här sakerna nere i Spanien, så det är ju hemskt såklart. Det är ju fruktansvärt att man... Ja, är det 50 gånger nu då som man är uttagen men inte fullföljer en samling, inte ens kommer till en samling. Trist såklart. Isak Hien är det som man har en påverkan på matchen. Och någonstans kan jag väl känna, så jag efterlyser ju fortfarande referensmatchen för Isak Hien i landslaget. Han har många referensmatcher. Han hade det i Hellas, han har haft det i Atalanta. I landslaget, han har fortfarande inte varit sitt max i en enda landskamp. Han har fortfarande inte varit den Isak Hien som man kan vara och måste vara. Det här hade varit en lämplig uppgift då. En mot en med Robert Lewandowski. Brottas, slåss, fightas, MMA. I en egen straffområde runt där. Det hade varit en lämplig uppgift för honom. Nu är han borta. Karl Starfelt går in istället. Och det är inte ett lyft. Även om Karl Starfelt gjorde ett alldeles utmärkt inhopp senast.
Goda och dåliga nyheter. Ja. Vilka vill du ha först?
Allt i de dåliga.
Då måste jag meddela dig, Linn och hela det svenska folket att Melker Elborg ska nog inte vara särskilt aktuell för ett straffsparksavgörande. En av 14 straffar har bemödat sig med att rädda hittills.
7%.
Och här vet jag inte ifall det finns något straffsparksavgörande som inte bokförs. Men det går ju inte. Nej. Det är inte aktuellt. Nej. Noel Törnqvist, litet underlag. Han har fortfarande en för färsk karriär, men han hade ändå knipit 2 av 7 hittills. Ja. Då är du uppe och snuddar på 28-29%. Och då gillar du ändå oddsen du står inför. Mm. Så jag ligger kvar. Även när jag faktiskt har bemödat mig med att kolla upp saker efter att jag har pratat, så tycker jag att det nog vore en vettig idé att växla Nordfält mot Törnqvist. Om vi nu står inför det som i så fall skulle vara det första straffsparksavgörandet på mer än 20 år för det svenska herrlandslaget.
Man i hatt.
Jajamän, man i hatt.
Det är väl bra om de avgör innan.
Ja, jo, alltså, om du erbjuder mig detta så.
Jag får puls på att vi pratar om det. Mm. Hur tycker du att lagkaptenen Lindelöf uppträdde idag på presskonferensen?
Som Victor Nilsson Lindelöf gör, det är så halvt somnambult, väldigt lugnt. Det är väl det mest positiva man kan säga om honom. Du kommer aldrig få de stora rubriksvaren av honom. Han är lugn, han gör inte bort sig, han är sävlig. Men han är väl också, det är hans personlighet, det är också det positiva med hans personlighet. Att han är ganska jämnmodig. Jag testade honom lite på att jag vet att det finns andra spelare i det här laget. Yasin Ayari till exempel, som jag använder ilska som någon slags motivationsfaktor, att man lurar sig själv och hatar den där högerbacken eller blir förbannad på media eller vad det nu kan vara och sådär. Victor Nilsson Lindelöf har inte det, hävdar han. Han gör som han alltid gör, han är lugn, han är sansad, han går in till matchen som han alltid gör. Och ja, det är väl både bra och dåligt kanske, men det är 100% Victor Nilsson Lindelöf.
Vill du se något mer av honom än det han presterade mot Ukraina i den här matchen?
Det är möjligen utifrån den där diskussionen om hur man ska undvika att bli ihåliga på centralt mittfält. Och där finns det ju en väg att välja som i så fall är att du ska trycka upp en av de yttre mittbackarna beroende på spelsituation för att på så sätt kompensera för ett numerärt underläge. Det gjorde de ju inte nere i Ukraina och därför blev det ju ganska tomt på den där.
Det var i Spanien mot Ukraina.
Ja, det är viktigt att poängtera detta. Och där finns det ju en diskussion att ha. För det är ju absolut så att låter du Zielinski stå på en tom yta framför Kalle Starfelt och prickskjuta, ja, då gör han ju en massa mål. Och det vore ju bra att undvika. Så hur ska vi göra för att den inte ytan ska uppstå under den här matchen? Ja, antingen pluggar du igen mittfältet genom att offra någonting offensivt, eller så kommenderar du Lagerbjälke och Lindelöf att kliva fram vid behov. Och då krävs det ju både ett mod och en avvägningsförmåga kring när det behovet egentligen uppstår. Och visst, det skulle kunna vara någonting mer från Victor Lindelöf, någonting han inte gjorde i Spanien mot Ukraina, att hjälpa till och plugga hål framför backlinjen.
Jag både håller med och inte håller med, för att det var, jag reagerade på det, tror jag skrev om det också, att det var något tillfälle i första halvlek när just om det Sudakov tror jag som kommer just den här luckan som du pratar om, och den svenska backlinjen sjunker och sjunker. Och jag fick en sån flashback till hur det såg ut under VM-kvalet. Att man då blev taggig och drog isär. Och så var det, man droppade för mycket och sen tog stötte någon och sådär. Här fanns det ändå där att Victor Nilsson Lindelöf tog de här 3-4-5 meterna upp. Och blockade och stoppade blödningen på så sätt. Sen så var det inte så hela tiden. Men däremot det finns en struktur nu. Den är på plats. Som gör att du kan absolut kliva. Lagerbäcker kan kliva. Victor Nilsson Lindelöf kan kliva. Att oddsen för att de lyckas med det är mycket, mycket större nu än den var för 10 dagar sedan.
Men kan man se någon förändring då, tror ni? Att han gör något byte centralt mittfält som stärker upp det defensiva?
Ja, men det är väl egentligen enda diskussionen som jag kan se in i laguttagningen. Dels finns det väl en kring höga wingback. Finns det ett argument för att Daniel Svensson till exempel ska in där och spela felfotat snarare än att Herman Johansson ska bygga vidare på sin saga. Där förutsatte jag nästan att han ändå ligger kvar med Herman Johansson. Men det är den ena diskussionen. Den andra är absolut knuten kring och baserad på det centrala mittfältet och faran att bli undertalig där. Och där finns det ju olika varianter att gå. I teorin så kan du ju plocka ut Elanga eller Nygren, spela med en annan disposition vad gäller anfallsspelarna, för på så sätt få dit en traditionell central mittfältare till. Alternativt jobba ännu mer aktivt med att få de här uppstötningarna från backlinjen. Och där har jag ingen stark känsla för hur Potter kommer göra. Ska jag gissa utifrån hans sätt att verkligen predika behovet av stabilitet, så kommer han ändra så lite som möjligt. I så fall ligger han kvar med Herman Johansson. I så fall ligger han kvar med samma personal som senast. Men kanske då predikar för Benjamin Nygren att komma ner på ett tydligare sätt. För Victor Lindelöf att stötta upp på ett tydligare sätt. Jag tyckte väl också att det fanns en nyansskillnad i den andra halvleken jämfört med den första senast. Och det tyder väl på att de pratade om det redan i paus under den matchen. Så jag tror att Graham Potter vill få en förändring. Men min gissning är att han sköter det med direktiv snarare än med byten.
Är det din känsla också?
Ja, det är det. Sen, alltså, jag kan också säga så här. Vill jag ha in Lukas Bergvall i den här ekvationen? Ja, men det vill jag. Men jag tror också att utgå från det som det såg ut från början i Valencia. Men också som du är inne på efter paus. När Sverige då är ett lite mer. Vi måste kunna hålla i bollen lite mer. Vi måste kunna kliva lite högre upp och så vidare. Och de små korrigeringarna bet ju i det, tack vare att grundstrukturen, grundtryggheten fanns där. Så jag tror att man kommer nog landa där nu också. Och sen också ha klart för sig att Polen var också ett lag som inte hängde ihop. Framförallt i första halvlek mot Albanien. Jättestora glapp mellan lagdelar. Jättemycket sjunkande backlinje och ett mittfält som inte hängde med och så vidare. Som går att hota. Sverige, ett inspelat Sverige som har haft liksom 6 månader och 6 matcher bakom sig. Hade nog kanske gått för halsen. Gått för att vi ska kunna hota. Vi ska kunna såra dem mer än vad de sårar oss. Nu så tror jag att vi hittade någonting i Valencia. Vi bygger vidare på det. Vi gör små korrigeringar. Och sen så kliver man. Att grunden fortfarande kommer att vara att vi sätter defensiven rätt.
Ja, men alltså Polen har ju sett den matchen de gjorde. Mm. Och det fungerade ju förvånansvärt bra då för oss som har sett landslaget mycket. Med Elanga, Nygren och Gyökeres. Har de liksom hittat sin väg framåt?
Ja, det har de. Sen är det just det där att ekvationen går ju aldrig ihop precis på det sätt som du hade önskat. För helst av allt vill du ha kvar den trion, såklart. För att de har olika sätt att hota. De har verkligen fart, de har kraft, de har finurlighet i främst Nygren. Men kan du behålla det i någon mån då på bekostnad av stadga och numerär på centralt mittfält? Eller vad är det du i så fall måste försaka? Är du beredd att försaka lite offensiv spets för lite större defensiv stabilitet eller inte? Det är ju det som är frågan för Graham Potter.
Victor Gyökeres, gör han 2 sådana matcher efter varandra?
Alltså jag ser inget som egentligen talar emot det. Det är väl att alltså, Polen är ett lite mer kanske stadigt medvetet lag defensivt än vad Ukraina var senast. Men det är den här sortens matcher som han är byggd för. Han älskar att spela på det sättet. Och det är därför som det var så frustrerande att han inte fått göra det så mycket i landslaget. Han tycker om att vara en enmansmaskin som kontrar. Som har de här stora ytorna, som kliver in med ryggen, suger in bollar, löper mot mål. Alltså det är så oerhört lätt att visualisera bilden av Viktor Gyökeres när han är som bäst. Det vill säga att han får bollen lite ut till vänster, han lutar ner axeln, skär inåt och så avslutar han med bredsidan där bort. Vi har sett det 1000 gånger i Portugal, för många gånger i London och nu också i landslaget.
Men det var något annat med honom. Alltså man har ju ändå sett honom i landslagsträden. Och jag vet inte om det är att man tänker att så här, Dejan är inte här, Isak är inte här nu. Men alltså han gestikulerade mer. Han jobbade mer i det defensiva. Och sen satte han liksom de chanserna som han fick. Jag tyckte att det var en skillnad på hur han uppträdde på planen.
Ja, definitivt. Och jag tror absolut att det har att göra med att Dejan inte är på plats. Att Isak inte är på plats. Och det är både sett till rollfördelning ute på planen och ja, men den gruppdynamiska hierarkin. Jag tror också att det påverkar att läget är som det är med en ny förbundskapten, väldigt lite erfarenhet, väldigt viktigt sportsligt läge. Det fanns ett behov av fler ansvarstagare, av fler ledarfigurer, och det var vi många som pratade om in mot matchen, att det krävs nog att någon faktiskt kliver fram och tar en ny typ av utrymme här. Och det var väl ganska naturligt att det blev Viktor Gyökeres som gjorde just det. För precis som du säger, det är ju inte bara de tre målen, utan det är ju en kaptensinsats han gör. Det är en ledarfigur utan binde på armen. Och himlarna ska veta att det var just det vi behövde. Och alltså, det är klart att det finns en risk att behöva äta upp saker här. Och det finns väl egentligen inget behov av att sitta och göra utspel.
Men
in i matchen så kommer ju såklart mycket att ramas in runt Gyökeres på ena sidan och Lewandowski på andra. Jag tar ju hellre Gyökeres i mitt lag. Och det är då inte på ett sätt som innebär att jag tycker Lewandowski är slut och alldeles för gammal och helt orörlig. Lewandowski kan mycket väl göra två mål, såklart. Han kan skicka dit ett avslut på ett tillslag, stötta in en fast situation, sätta en straff. Såklart att han kan göra det, men jag tar ändå hellre Viktor Gyökeres än jag tar dagens Lewandowski. Och så utslagsgivande är det ju att ha en spelare med den genombrottskraften och med den karisman, att jag tror ju verkligen att byter du lag på Gyökeres i Valencia, då är det väl Ukraina som sitter här och diskuterar hur de ska möta Polen. Så stor betydelse hade han ju där nere. Så stor betydelse finns det absolut förutsättning för att han ska vara igen.
De får inte släppa igenom Lewandowski imorgon. Nej, och det är, ha koll på honom.
Om vi nu pratar om så här försvarslinjer, högt och lågt man ska ligga och sådär. Så, alltså tanken på att du ligger lågt och låter Zielinski eller någon för kanterna piska in bollar mot Lewandowski en mot en mot Karl Starfelt eller Victor Nilsson Lindelöf. Det är ju ingen rolig matchbild. Det är ingen rolig bild. Det är inga förutsättningar som Sverige vill ha. Så mycket handlar om att också av det skälet kanske ge Lewandowski bakytan i så fall, för där är han inte lika vass längre. Men ge honom inte liksom straffområdes MMA en mot en, för där är han fortfarande yppersta världsklass. Sen är det så här med alltså, Gyökeres, det har funnits sådana matcher förut där Sverige behövde Emil Forsberg och här var jag. Eller,
var det egentligen så bra i den matchen? Jag såg att det var någonstans det jämfördes. Ja, men vad har vi för stora individuella prestationer att jämföra med Gyökeres? Emil Forsberg mot Schweiz. Min bild är att det inte var så där jättebra.
Nej, det var målet.
Jo, som
det var,
krav på en försvar.
Ja, exakt.
Men det var det som var vad Sverige behövde, absolut.
Men alltså, Zlatan kvalet mot Danmark. Och också det där som jag tycker är så pedagogiskt på något sätt. För att det var så uppenbart att här befinner sig Sverige, här befinner sig Danmark. Sverige behövde en Zlatan som gjorde saker som Zlatan aldrig gjorde. Det vill säga, ta det defensiva arbetet. Offra allt du har där ute på planen. Var Zlatan, men var också någonting mer. Och jag tycker att det pedagogiska värdet i det som du kan använda för alla spelare, att ni ska göra det som ni alltid gör och ni ska också göra allt andra. Ni ska så här överträffa er själva, för det orkar ni i 90 minuter, i 120 minuter, för det är det som finns här nu.
Vad är det för, alltså hur mår Polen?
Polen mår bra för att vara Polen. Det är ett lidande folk och generellt sett en fotbollsnation som alltså ser ett egenvärde och mår lite ruttet. Men nu har de ju dessvärre ovanligt bra harmoni. De gjorde ju ett förbundskaptensskifte tidigare än vad Sverige gjorde och har fått väldigt bra effekt på det. Jan Urban har kommit in och varit harmonigivande. med honom vid sidan så har han väl 5 segrar och 2 kryss på 7 matcher. De 2 kryssen mot Holland som ju var den kvalgruppens bästa lag. Så resultaten går inte att säga någonting om. Det tycks ju också vara så att gruppdynamiken har fallit på plats. Det som förut uppfattades som 2 separata kraftfält där Lewandowski och Zielinski nästan drog emot varandra har nu kunnat fogas ihop på ett sätt som gör att ja, alla tunga pjäser drar i en och samma riktning. Så Polen mår i grunden bra. Sen hade de ju en svag insats mot Albanien senast. Men frågan är hur man ska utvärdera det. Går det ens att prata om en svag insats när man vinner en playoff-semi oavsett egentligen motstånd, kontext, någonting. Det är väl inte så mycket prestation, det är mer bara resultat. Men jag vill väl absolut hävda att tittar du på Polens startelva och ställer den mot vad som kommer vara Sveriges startelva, då är det ju fördel Polen. De har lite bättre spelare. De har framförallt ett mycket mer erfaret lag som har spelat ihop under längre tid. Men vi har några starka X-faktorer som talar i vår riktning, men som såklart är ganska svåra att kvantifiera. Vi har Viktor Gyökeres som vi pratade om nyss, och det är ju en jättelik plusfaktor. Vi har Graham Potter, och det är svårt att precisera exakt vad det betyder i en enskild match på det här sättet, men det är definitivt någonting som förflyttar oddsen i vår riktning. Vi har även hemmaplansfördelen, 50 000 på Strawberry. Ja, det kan låta mer eller mindre mycket, men det är klart att det är en tydlig fördel. Det säger oss precis hela fotbollshistorien. Så ungefär så skulle jag vilja ställa upp det. Vi har ett Polen som mår ovanligt bra, som har lite bättre spelare, som ligger längre fram i processen att bygga ett lag. Men via Gyökeres, Potter och hemmaplan. Och där någonstans står vi väl.
Gabriel Gudmundsson ville ha avspark ikväll. Han orkade inte vänta längre. Hur känner ni?
Alltså det är väl en skön känsla. Jag är glad att Gabriel Gudmundsson känner så. För så vill man att spelarna ska stå och roaring för att liksom kunna springa in i det. Jag behöver en god natts sömn till när man är redo för den här persen, för det kommer bli tufft.
Det är ju någonting som ofta upprepas från förra gången vi faktiskt lyckades krångla oss till ett VM, alltså playoffspelet 2017, att flera av de bärande och mest erfarna spelarna i det laget har ju pratat om just den matchdagen som den längsta de någonsin behövde genomlida. Sebastian Larsson, Andreas Granqvist, Marcus Berg. Ja, de som det nu var frågan om. De gick där på det där hotellet i Milanos utkanter och lyckades liksom inte få tiden att gå. För vad än Antoni Elanga säger. Vad än Antoni Elanga känner. För jag tror inte han bluffar. Han uppfattar det då precis så. Så är det ju inte en matchdag som andra. Det är inte en match som andra. De här kvalmatcherna, kvalfinalerna, de är ju krasst uttryckt viktigare för svensk fotboll än vad själva mästerskapsmatcherna sen blir. Så Sebastian Larsson, hur många landskamper gjorde han? 100 plus, ja. Andreas Granqvist inte så långt därefter. De är ju kvar i att det här, snarare än VM-kvartsfinalen till exempel, det här, kvalfinalen, det var den största och viktigaste landskamp de någonsin spelade. Det var matchen med högst anspänning som de någonsin behövde möta. Och jag vet inte i vilken utsträckning jag vill att dagens spelare ska fatta betydelsen. Det kan nog vara rätt skönt att vara Elanga, rätt skönt att vara Victor Lindelöf. Men Gabriel Gudmundsson uppfattar jag ju som en kille som kan ta in vad en match faktiskt har för signifikans. Så vad honom beträffar kan jag förstå att han bara vill ut och få det gjort och få det överstökat. För det kommer bli ett långt dygn fram till avspark för honom och för ja, de andra berörda som inser hur mycket det här verkligen betyder.
Hur känner du, Lena?
Jag vill liksom inte gå händelserna i förväg, men alltså förstå om nu Potter skulle lösa detta. Vad kan man göra av honom? Alltså en staty räcker ju inte. Det måste ju vara någonting mer.
Ja, nej, men det är väl så man ska se det, att ja, men vilken jävla möjlighet det här är. För vi var ju uträknade och nergrävda med all rätta. Och man kan tycka väldigt mycket om det sportsligt orättfärdiga att vi ändå får den här möjligheten. Men på något sätt är väl det intrycket att det hänger kvar ändå. Att även om det blir lite läskigare, även om det blir lite mer anspänning ju närmare avspark vi kommer, så är det ändå en känsla av möjlighet som har hängt med från Valencia och hit. Hade det varit en annan kontext, då hade det kanske varit ännu mer måste, ännu mer plikt, ännu mer en känsla av att löser vi inte det här så går allt under. Nu har vi ju redan förlorat den här VM-platsen 1, 2, 3 gånger, att det finns en chans till. Att det är ju helt obegripligt egentligen. Men här står vi nu och vi får väl försöka klamra oss fast i det snarare än att låta det där obehaget välla in över den.
Inte obehag som väller in, men det är ju norska journalister också här.
Obehag som väller in, det är fan exakt vad det är.
Och de högg dig, Simon. Du vill inte vänta till efterpå.
Nej, inte en chans. De vill ha allt. De vill ha allt. De är oerhört, de vill veta, kan Norge vinna VM? Mm.
Det blev en rubriken, för där hörde jag att du ändå...
Den får man bjuda på.
Det är uteslutet.
Han gick i fällan. Nej, absolut.
Han gick i fällan.
Vår plikt att bygga upp Norge så mycket det bara går.
Kan Ecuador vinna VM?
Att det är en sannolikt så kan Norge vinna VM. Det är så här, allt annat har en stor besvikelse. Och sen så vill de veta exakt hur illa det är ställt med Sverige.
Ja.
Det är vad de vet.
De borde ha varit här för en vecka sedan. Så hade de mått bättre.
Finns inga vältajmade publicister längre?
Nej, det är fan en sanning det också.
Jag ska inte tvinga er att säga hur ni tror att det går imorgon. Eller är det någon som vill ta den? Du har ju bra känsla här.
Straffar och Törnqvist kryper dem.
Simon?
Straffar och Nordfeldt tar 2.
Det låter bra, det låter bra. Vi tackar ifrån Stråberg Arena.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.